Förord till ljudboken. Den tryckta versionen av lärarens återkomst innehåller en graf, 8 sidor referenser och 182 fotnoter. Grafen har jag beskrivit så att dess retoriska innebörd framgår. Referenser och fotnoter är dock svåra att återge på ett bra sätt i uppläst form. Jag har svårt att tänka mig någon lyssnare som skulle uppskatta att uppläsningen avbröts av saker som "Se Gibson 1986, sidan 85" eller höra mig försöka traggla mig igenom upplästa webbadresser. För att skona lyssnaren från ständiga avbrott väljer jag helt enkelt att hänvisa den läsare som önskar ta del av fotnoter och referenser till den tryckta boken. Jag vill även förtydliga att i enstaka partier kan det vara svårt att uppfatta vad som är ett citat och var författarens egen röst tar vid. Den som vill referera till boken gör därför klokt i att använda den tryckta upplagan. Lärarens återkomst från förvirring till upprättelse. Författad och inläst av mig, Jonas Linderoth. Vem ska förföra ungdomen när Sokrates är död, om ungdomen nu låter sig förföras? Kjell Höglund. En idé som förs fram i den här boken är att världen är full av såväl möjligheter som begränsningar. De ting vi har omkring oss kan användas till vissa handlingar, men inte till andra. Omvärlden både bjuder in till och hindrar olika former av interaktion. Så vad kan man då använda den här boken till? Vad lämpar den sig för? Svaret är att det beror på vem man är. För den som anser att en lärares roll är att guida elever som själva styr över vad, hur och när de lär, erbjuder boken i första hand motargument. Vid sidan om uppenbara funktioner som dörrstopp eller växtpress kan den med andra ord bilda utgångspunkt för debatt. Jag har försökt navigera bort från begrepp som katederundervisning och flumpedagogik, termer som öppnar för kontraproduktiva och förenklade argument, men är ändå smärtsamt medveten om att boken lånar sig till läsningar av denna art och kan landa i kritik av typen "Professor Linderoth sitter i sin länstol på tryckt avstånd från skolans verklighet och hötter argt med sin pipa mot alla former av pedagogiskt nytänkande", eller "Företrädarna för det ekologiska perspektiv på lärande som boken lyfter fram tycks göra samma kategorimisstag som behavioristerna. De blandar ihop människor och djur." Eller "I detta långa försvarstal för förmedlingspedagogik och kunskapstest måste man fråga sig, vad är det egentligen för kunskapssyn och människosyn författaren har?" Kritik som i sin tur öppnar för motargument, påpekanden av missuppfattningar och hänvisningar till vad forskningen visar om svenska elevers kunskapsnivå. Jag har bäddat för en sådan debatt och är redo för den. Min förhoppning är dock att boken även ska kunna läsas på andra sätt. Under min tid som lärare tog jag under en period över undervisningen i samhällskunskap i en 8:e klass. För att få en bild av hur klassen låg till i ämnet lät jag eleverna göra ett diagnostiskt prov. En fråga var: "Beskriv skillnaden mellan statsskicken, demokrati och diktatur och ge exempel." Vid rättningen visade sig att eleverna hade en förhållandevis grund förståelse av detta begrepp, men ett svar stod ut. En elev skrev: "En demokrati är när många bestämmer. I en diktatur är det bara en som bestämmer." Så långt hann jag tänka att det var en förenklad, men inte helt okvalificerad förståelse som uttrycktes. Så kom nästa led i resonemanget. USA är en diktatur, för där har de bara en president som bestämmer. Sverige är en demokrati, för vi har både kungen och Silvia. Först trodde jag att eleven skojade med mig, men inget i resten av provet tydde på det. Efter ett samtal med eleven i fråga fick jag det bekräftat för mig. Detta var den bild eleven hade av begreppen demokrati och diktatur. För mig illustrerar denna erfarenhet vad det är som står på spel. Ingen vill ha en skola där elever kan ta sig till 8:e klass utan baskunskaper som att känna till skillnaden mellan demokrati och diktatur.